Då ska vi få lyssna till Olas predikan.
Som sagt så brukar jag följa de texter som är föreslagna. Mycket beroende på att jag annars lätt bara väljer texter som jag tycker om. Och värjer mig mot texter som skaver och är jobbiga. Men idag har jag alltså valt att vara tematisk. Och jag tänker reflektera över begreppet synd. Och det är minsann inte det enklaste. Men av olika anledningar så har jag länge velat göra det. För syndabegreppet har skavt mycket i mitt liv. Under århundraden har synden dominerat gudstjänstliv och predikningar på olika sätt. Syndabekännelser typ jag fattig syndig människa, jag är född i synd, jag är värd att förkastas från ditt ansikte etc. Och i frikyrkan hade vi oskrivna syndakataloger. Det var mycket som förr betraktades som synd. Jag ska dock inte göra någon djuplodande exegetisk utläggning av begreppet synd i Gamla och Nya testamentet. Läser man Bibeln så är ju synden ett dominant inslag i texter. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Idag så anser jag att man är ganska lågmäld när det gäller att använda syndabegreppet i det kyrkliga rummet. Det är som vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till det här begreppet. Det är laddat med så mycket som skaver och kanske känns inaktuellt. Ändå så finns det med i texterna vi läser från Bibeln. Och vi möter då givetvis också mantrat i olika former. Jesus tog på sig all vår synd. I dagligt tal så använder vi dock begreppet väldigt ofta. Det var synd. Och då menar vi oftast synonymt med det var otur. Eller vi säger, ja, vad synd det är om dig eller om mig. Ja. Letar man i grundbetydelsen i Bibelns syndabegrepp så betyder det missa eller för fela målet, ej träffa det rätta, felsteget, det meningslösa och det värdelösa. Jag kommer att reflektera över betydelsen att missa målet. Och vad är då målet? Hade man frågat mig när jag gick i söndagsskolan så hade jag svarat först himlen. Och sen om det inte har funkat så har jag svarat Gud. Och så det tredje alternativet, Jesus. Idag svarar jag att målet är vägen. Karin Boye skriver en av en väl citerad strof. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Jag vill till och med radikalisera Karin Boye, det hon skriver, och säga att det är vägen som är målet. Diffust och flummigt, kanske det. Men om jag också säger vad vägen inte är, så är det inte någon slags orienteringstävlan att med karta och kompass hitta de rätta kontrollerna på vägen mot målet. Eller tro att Bibeln är en slags uppslagsbok där man hittar de rätta svaren på sina frågor. Att gå vägen eller att vara på vägen är ibland mycket mödosamt och svårt. Och det är minsann inte lätt att vara människa. Just därför att det är så svårt så vill man på samma sätt som fariseerna skapa ett regelverk på hur och var man ska gå. Vad som är rätt och vad som är fel. Det vill säga göra det rätta. I alla fall inte göra fel. Som man då vann frälsning. Och då blev gärningen en dominant faktor i vägen och vandringen. Därför att det var där så tydligt och påtagligt det man kunde bedöma. Avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Gott eller ont. Frälsningen blev då lätt en moralisk fråga. Vad vi fick göra och inte göra. Vad vi fick tänka och inte tänka. Vad vi fick känna och inte känna. Jesus var mycket kritisk till det sättet att beskriva vägen. Det leder ofta till hyckleri, självgodhet. Då Jesus mycket ofta framhöll och förkunnade var det som jag kallar varat. Om vägen, sanningen och livet. Om himmelriket som är nära. Att himmelriket är som en skatt. Att barnen tillhör Guds rike. Han talar om barmhärtighet. Han sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Mitt ok är lätt. Och vägen, den går vi tillsammans med andra människor. Jag tror inte att det finns den rätta vägen. Utan vägen går vi tillsammans med andra. Livets väg. Jag brukar beskriva att livets väg har två ben. Och jag kallar dem för varat och görat. Och att vi behöver båda benen. Görat är det vi gör, handlar, skapar. Som är grunden för vårt självförtroende. Varat handlar om vårt värde som människa och som omskapelsen. Det är grunden för det vi kallar självkänsla. Det handlar om respekten för livet, om vår existens. Att bara slå fast, jag är människa. Jag är människa. Och att inte behöva benämna något mer det vi gör, att det är rättfärdiga. Jag är människa. Om vi bara betonar görat blir vi enbenta och ostadiga. Då blir det lätt att vi bedömer som sagt människans värde utifrån det vi gör. Och vår strävan kan lätt glida över i jämförelse och perfektionism. Vi letar efter fel hos andra eller hos oss själva. Vi blir känsliga för kritik och misslyckanden. svårt att erkänna fel och brister. Om vi bara betonar varat, så möter oss orden från Jakobs brev. Vad hjälper det någon som säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda, det vill säga frälsa honom. Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då att någon säger: gå i frid, håll er varma och håll er mätta? Här kan man då ana en konflikt mellan nämnda Jakob och Paulus. Paulus, med sin bakgrund som fanatisk farisé och skriftlärd, drabbades av en katastrof och trauma. Han blev blind. Trots att han hade följt lagens alla tolkningar, punkt och pricka. Precis som Job drabbades av han katastrof. Gud hade övergett honom. Han var förlorad. Men Paulus fick uppleva att det var som fjäll som föll från hans ögon och han kunde se igen. Nu hade hans syn förändrats. Om detta kan vi läsa om när han skriver i Romarbrevet: synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Kärleken behöver de här båda benen. Tron likadant och hoppet. Både varat och görat. Varat kan man då beskriva också när använder namnet på Gud. Yahweh, som betyder jag är. Men Gud är också skaparen, den som handlar, den som gör. Men livets väg är, hur vi än gör och lever, så blir det fel ibland. Ofta till och med. Det paradoxala är att när vi vill hjälpa andra, så kan det bli dess motsats. Det vet varenda förälder. Och vi står där handfallna. Vi vill väl, men det blir ändå fel. Det som vi tänkt och drömt om blev något helt annat. Att Karen Boyes egna ord inte heller hjälpte henne. Det var inte mödan värt. Och hon tog sitt liv. Vi krävs nu på att orientera oss i ett för oss nytt landskap. I den miljökatastrof som hotar. Och som vi själva har ställt till med. Både av girighet och okunskap. Det har blivit fel. Och vi ska bestämma oss. Hur ska vi rätta oss till det fel i smått och stort? Vi blir villrådiga. Det svårare på livets vandring är att det ibland inte går att rätta till. Vi önskar ibland att kunna backa bandet och börja om från början. Men det går inte. Utan vi måste leva med konsekvenserna av det vi själva eller andra gjort och varat. Vi drabbar också av livets outgrundlighet. Det vi inte ens ser orsak och sammanhang. Där vi ändå förtvivlat letar efter meningen. Där vi inte ser att det finns någon ondska på något sätt. Men saker har blivit fel och gått fel. Nu tänkte jag lämna predikstolen och göra en berättelse. En, skulle kalla en liknelse, på en modern syndafalls berättelse. Och i Gamla testamentet, framförallt i Moseböckerna, så är det gott om så kallade syndafalls berättelser. Här är en sådan berättelse i mitt eget liv. Och det handlar om jag och min son Elias. Han var 7 år, hade just börjat skolan. Och vi, som de flesta klasser, har såna här träffar med klassföräldrar som man, ja. Och jag var då en av de här klassföräldrarna. Och vi träffades alla föräldrar och barn och syskon och alltihop. Och ska det här så trevligt att lära känna varandra. Dagen innan var jag med min son och köpte en jacka som han var oerhört stolt över. Han tyckte den var jättefin. Och innan vi gick iväg så blev det en konflikt mellan honom och mig. Jag ansåg att han inte skulle ha jackan och han tyckte det. Han hade nämligen en tendens att alla hans kläder såg gamla ut efter redan ett par timmar, så att säga. Och jag tyckte de kunde vara fina i alla fall lite längre. Det blev en stark, med mycket känslor i det. Och jag gav med mig, det var ett undantag, men jag gjorde det. Ja. Och han blev väldigt, väldigt glad. Wow, skrek han. Och jag kände, okej, det var ju fint som pappa att kunna ge med sig. Jag gav honom några avskedsord där som inte kanske var så lämpliga. Ja, det förflöt väldigt bra och trevligt. Vi grillade korv, vi var ett vindskydd och så vidare. Vi gick hem, Elias var kvar där uppe. Sen kom han hem och jag då stod i tompuren när han kom och öppnade dörren och smet in så elegant, ja, utan sin jacka. Så det var det enda jag tänkte. Var är det jackan? Sa jag. Ja, du förstår pappa. Jag la den under en gran. Ja, det där tror inte jag på, sa jag. Då, men annars, om det är så, då går vi och hämtar den. Men du förstår pappa, när jag gick och skulle hämta den, då var den borta. Nej, men det tror jag inte på. Så började han gråta. Och jag tycker det luktade väldigt mycket krokodiltårar. Men han grät verkligen. Du tror aldrig på mig, pappa. Ja. Och då, man blir ju berörd av det. Han kan ju ha rätt. Men jag tvivlade. Krokodiltårarna försvann väldigt snabbt. 2 dagar senare så ringde det på dörren. Och då var det en elev på folkhögskolan som öppnade. Kan det här vara någon av dina barns jacka? Ja, sa jag. Det är det. Ja. Och nu tänkte jag, nu ska jag göra liksom... Nu har jag bevisat att det där under en gran, det stämde inte. Ja. Och jag hade min föreställning när han skulle komma, att han skulle upp för trapphuset och gå upp och då skulle jag komma ut och skulle jag hålla den här jackan. Och då skulle han falla till föga och berätta sanningen då, med stort S. Så när jag hörde honom komma där så gick jag ut, så står jag. Vad är det här? Dum fråga. Ja, sa han. Det är min jacka. Ja, det säger jag. Vad har hänt med den här, sa jag. Jag la den under en kran, sa han. Och då blir man liksom så här frustrerad. Man vill göra, man vill skaka ur sanningen på den här 7-åringen. Jag försökte. Nej, men det tror jag inte på. Ja, det gjorde jag visst, sa han. Ja. Och jag får ett annat knep för att få fram sanningen. Så jag bad honom berätta nu alla detaljer, vad som hade hänt och så vidare. Och han började berätta och jag frågade. Och så hade jag en hylla där jag la alla motsägelser. Och det blev fler och fler och fler. Ja. Och till slut så sa jag, nu har du berättat det, det och det. Och alla de här sakerna, det stämmer inte. Och då hände någonting med Elias. Då började han gråta och nu var det inte krokodiltårar. Och så säger han, det var inte mitt fel. Och det där lämnar jag, okej, men nu vill jag höra sanningen. Så jag. Jo, du förstår pappa, att det var ju så att vi var ju kvar jättemånga där. Ja, ja, jag är med på det. Och så var det, blev det så många så vi fick inte plats runt den här glöden och elden. Och då fanns det en liten eldstad bredvid där. Och då la vi min... Men det var inte min idé, pappa. Vi la jackan där och så tog vi över glöden på jackan för att bära då den till den andra eldstaden. Och då blev det plötsligt hål i jackan. Och då kom jag ihåg vad du sa, pappa. Och det tänkte jag, vad fint. Nu ska jag ha en liten... Ja, så kallar jag för en liten moralisk så här. Alltså så här blir det när man ljuger och vad var det jag sa? Ja, ni, jag tror jag känner igen den här. Och så säger han plötsligt, pappa, det är inte så lätt att vara liten som du tror. Nej. Jackan blev väldigt tung. Och så gick han ner. Nej, det är sant. Ska du berätta för mig vad det är som är svårt att vara liten? Och så satt vi oss ner där på trappsteget och så berättade vi. Och så berättade jag också att det inte är så lätt att vara pappa. Nej. Det är inte så lätt att vara människa. Saker och ting blir ofta fel. Och vi människor behöver sätta oss ner på trappstegen och berätta att saker och ting blir fel. Vi behöver nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Än en gång har barnen lärt mig så mycket om vägen. Därför att barnen tillhör Guds rike. Och vi avslutar med att något som vi behöver på vägen, som också mina barn har lärt mig. Det blir en kort berättelse om det. En dag kom min 10-årige son då, Elias, in till mig när jag satt och förberedde mig. Pappa, vet du en sak? Och jag svarade lite sådär, nej, det är väl tveksamt att jag vet. Ja. Men pappa, jag har inte längre tid att leka. Ja, det låter väldigt allvarligt, sa jag. Ska vi sätta oss ner och göra och se vad du menar med att leka och vad som vi ska göra för att du kan leka? Och den hälsningen vill jag skicka med er, att på den här vägen, då måste vi ha leksinnet kvar. Leken är väldigt viktig på vägen. Och det vi behöver leka, eller ha vår lekfullhet, mitt i allt det jobbiga, svåra beslut, när saken går fel, mitt i det obeslutsamma och villrådigheten. Så bevara din lekfullhet. Den finns hos dig. Och nära lekfullheten och granne med lekfullheten så finns skrattet och glädjen. Amen.